Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är i vanlig ordning jag, Ida Utterklo och...
Lukas Tärnestål.
Ja.
Mm.
Hello.
Mm.
Vi bara...
Så här pinsam tystnad. Vad är det? Ska börja prata? Nej, men vi har ju pratat lite innan vi... började spela in och du känner dig lite hängig idag. Lite frusen och lite huvudvärk och sådär.
Ja, vilket egentligen inte är så förvånande. Nu har jag ju pendlat till Uppsala i en vecka och 2 dagar.
Mm.
Och det är väl det som behövs.
Ja, förmodligen. Innan man ska få någon bacill som sätter igång något.
Ja, och jag menar, jag har många kollegor som kan dra med sig från sjuka barn och whatnot. Och man vet ju inte om någon kanske går och nyser i ansiktet när man går till och från tåget där. Och sen vet man ju inte vad folk gör på tåget.
Nej, det vill vi inte veta.
Nej, jag tror verkligen inte det.
Nej, men det är ju så. Det brukar ju alltid. Och så har man dubbat på ett nytt ställe. Det är nya människor. Det är höst. Och det är, ja, det är baciller och virus som, ja, för runt hit och dit.
Ja.
Mm. Så är det. Du får vila efter det här. Och se om du orkar gå imorgon.
Ja, jag får ju göra det.
Mm.
Man vill ju heller liksom inte dra med sig någonting... Om det inte är från någon av dem.
Nej, men precis. Smitta hela jobbet. Nej,
det gör man. Så känns det ju så surt bara när man precis har börjat. Och så bara, hej, jag har blivit sjuk.
Ja, men det har de nog förståelse för. Det,
ja, det har de säkert. Man
kan, det är ju ingenting man kan rå för egentligen. Är man sjuk så är man sjuk. Och, ja, det är ju så livet är.
Ja, precis.
Mm.
Hur är det med dig?
Jo, det är väl bra. Jag har varit lite rörigt idag på jobbet. En kollega som var borta och så fick vi ingen vikarie. Vi hade lagt ut, vi har ju sådana e-pool där man lägger ut vikarie i, så här, efterfrågan.
Mm.
Och det gjorde vi igår på, ja, men tidigt på eftermiddagen. Och sen när vi tittade idag så hade de då på e-pool inte lagt ut tiden. Så att det var ingen som hade kunnat tacka ja till den, för att den fanns inte att tacka ja till.
Nej, men vad fan.
Ja, så att vi var i en kort idag och vi hade nästan alla barn. Det var folk som skulle på medarbetarsamtal och lite annat smått och gott. Så att mitt tålamod idag, jag har inte varit en bra pedagog med andra ord. Jag har varit lite frustrerad och lite irriterad idag. Men så är det. vissa dagar. Imorgon kanske det blir bättre, men vet.
Ja.
Men jag är väl lite trött, lite stressad och ja.
Ja, det är väl inte så konstigt om
lite sådär. Det. Nej, och sen är det kallt det ute.
Ja.
Så precis när jag skulle cykla hem så började det regna.
Nej, fy jo. Fan.
Och det är ju så kallt när det regnar, när det är så här i luften. Så jag bara höll på att frysa ärsligt av mig.
Det var jättefint väder när jag åkte hem från Uppsala.
Ja, det har varit fint hela förmiddagen och hela liksom, ja men vid lunch och där. Men sen precis när jag skulle cykla hem så började himlen öppna upp sig. Så det var ju, ja, det är inte så roligt.
Nej, såklart inte.
Nej, så att så är det. Det är annars är det, har det inte hänt något speciellt sen sist vi spelade in. Vad jag inte kan komma på i varje fall.
Vi har ju jobbat på. Jag gjorde ju min första hela vecka förra veckan.
Du har kämpat på.
Jag kom med på mitt första måndagsmöte igår.
Jaha. Vad gör
alltså
man
då? Det är varje avdelning som de går egentligen bara helt enkelt igenom vad de har den veckan, om de har möten och vad de planerar att göra och sådär. Okay. Så då fick jag följa med namnsidan då, namnforskarsidan. Så för att när jag är klar med exerpering heter det jag håller på med. För dialektsidan så ska jag ju hjälpa till och göra i ordning. Det är några etiketter och grejer som har hamnat fel på lådor på namnsidans arkiv, tror jag.
Okej.
Så jag kommer ju få hjälpa dem sen. Och då fick jag följa med på deras morgonmöte. Och där satt ju då chefen där och så en biträdande chef. De är ju namnforskare.
Ja, men det är väl bra se alla olika rutiner som de gör.
Jag tycker alla är så himla gulliga och snälla. Och
vad trevligt.
Det är liksom, ja. Och alltså chefen, hon är ju... Nej men alltså, skulle jag gå in i ett rum så skulle jag inte gissa att hon är chef liksom.
Nej, okej.
Okay. Hon är liksom... Men alla, även fast någon är chef så är alla på samma nivå och sådär. Och det tycker jag är väldigt
skönt. Ja, det kan ju vara... Ja. Det är ju skönt. Där det funkar kan jag tänka mig. Det beror på kanske såklart. Lite vad man är chef inom eller sådär. Men om man liksom har fått den kontakten med kollegor och så, det funkar bra, så det är ju väldigt mysigt
oftast.
Ja, för
hon är ju en forskare precis som de andra.
Liksom. Ja, men det är ju bra att du trivs med henne, för det är ju väldigt viktigt.
Hon är jättegullig. Och
att det ska funka.
Min kollega som jag delar rum med, hon är också jättegullig. Hon har jobbat med, det kan ni gå in och kika på om ni är intresserade av mat och olika landskap. Det finns något som heter matkult.se. Och där finns det alltså gamla recept och grejer från olika landskap.
Jaha.
Och det har hon jobbat med, eller hon jobbar med. Och jag var in där och tittade och alltså det är ju...
Det
finns så mycket.
Ja, men du skickade ju någonting till mig. Jag tror inte det hade ju med den texten som du gick igenom. Men det här med när man skulle göra bröd i olika landskap. Så skickade du till mig. Vad fan höll ni på med för något äckligt där nere egentligen? Då använder de ju hästgödsel för att liksom blanda ut.
Ja, det var ju sådana nödbröd.
Ja, i Småland alltså, menar jag då.
men det har jag läst, alltså de använder ju, hästgödsel var väl det vidrigaste. Sen var det i Värmland så använder de bleke som är en jordart med mycket kisel, tror jag det är.
Okej.
För att dryga ut mjölet och... Ja. Men det var ju alltså, mycket sådana här näver och man tog det man hade liksom. Och som mormor berättade, hon var ju från Västergötland, att den här limpan barkis, den var hette barki. Ju barkis för att det var bark.
Ja, vad gott. Nej, men det var ju som man var tvungen att göra förr i tiden. Det var ju Alltså det var ju andra tider. Alltså
de tog ju till allt möjligt och när de höll på med det här med bark och grejer så blev de ju jättehårda i magen. Så fick de hitta på saker
konstigt. För att... Vad chockad jag blir.
Nej, det är
då fick de väl typ hitta någon slags katrinplommonaktigt som kunde få igång
magen. De tog bröd och så löste de upp det i jättemycket vatten med salt, tror jag det var.
Mm-hmm.
Så att det blev väl mer, alltså brödet var väl, jag vet inte om det skulle hjälpa typ smaken gröt, eller vad det eller? Var. Nej, tänk typ, alltså du har massa vatten som du löser upp bröd i.
Mm-hmm. Det låter inte gott.
Nej.
Det är lite som en konsistens som jag inte skulle uppskatta.
Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte du hade uppskattat nödbröden heller.
Nej, faktiskt inte. De bara, det är nöd, Lukas. Jag bara, nej, jag dör hellre.
Ja, men det är mycket, står mycket om Småland och Värmland. Och...
Mm, nej, men det var väl Småland. Det var väl många smålänningar som... När det var fattigt här, man utvandrade och hade sig...
Mm.
För att de hade inte
pengar. Ja, nej, det där med hästgödsel. Alltså jag kunde inte låta bli. När jag såg det direkt, jag bara, vad i helvete?
Ja. Oh.
Men gå in där på Matkult och kika om ni är liksom nyfikna på ert landskap.
Ja, det låter spännande. Jag måste bara säga innan vi fortsätter. Om det är någonting som låter väldigt mycket så är det att de håller på precis utanför fönstret hos mig här nu. Och flytta massa grejer med någon jävla hjullastare för att de håller på att borra sin sån här bergvärme. Så jag hörde hur det bara smällde nyss. Så ni inte tror
jag
att
har
det...
inte hört något i alla fall.
Nej, okej, vad bra. Jag tänker sånt när jag tror att det är något som händer hemma hos mig, för att det är det inte.
Nej. Det är väl typiskt.
Ja,
de kanske håller på att packa ihop för de ska åka hem nu.
Ja, men jag tror att de har blivit färdiga med några av hålen, men de ska väl fortsätta förmodligen på andra ställen här i området.
Ja, det tror jag ju.
Så att jag tänkte bara höra det värsta smällen, så att ni tror att det typ sprängs utanför min port. Skulle inte förvåna mig.
Ja, Lukas bor ju i Gränby, så att det kan ju hända.
Det kan hända vad som helst här. Ja, nej, det hoppas jag inte på.
Nej.
Ja, nej men jag tänker väl att vi skulle behöva hoppa in i det som jag ska prata om idag.
Ja.
Jag har ju varnat att det kommer bli långt. Jag har försökt att göra det kortare, men jag upplever att det är svårt att få liksom ett sammanhang och sådär. Så min fru kom till mig igår och skämtade om att du skulle ha middag och mellanmål och grejer, så att du kunde sitta och lyssna länge.
Ja, jag brukar ju alltid sitta och handarbeta, så för min skull är det ingen,
nej,
ingen fara.
Nej, men jag tänker att vi hoppar in i detta. Ja, och jag ska ju då, som ni har sett förmodligen, prata om en tjej som hette Annie Dewani. Och avsnittet, eller liksom det här fallet i medier, kallas för The Honeymoon Murder. Och jag har kollat på en dokumentär från Discovery Plus som just heter Annie, The Honeymoon Murder. Sen har jag lyssnat på podcasten Red Handed.
Mm-hmm.
Och sen podden Fallen jag aldrig glömmer med Hasse Aro. Och en YouTube-video som... kanalen heter That Chapter och jag har ju varit inne på den förut när jag har skrivit till den här podden. Så det är väl det som jag har utgått ifrån.
Det låter jättebra.
Ja, jag hoppas det.
Och, jag tycker det låter skit.
Ja, det här låter inte bra.
Så dåligt.
Och jag tänker att vi har ju oftast, då blir det ju att man väljer fall som sker till exempel i Sverige eller kanske USA eller England och sådär, just för att det finns liksom källor och det är lätt att liksom översätta och sådär.
Mm.
Men så sa vi till den här säsongen att jag skulle ta någonting som inte hände i Sverige eller i England eller USA.
Mm.
Men det här är kopplat till Sverige och till England, men det skedde inte där. Och jag kan väl varna redan nu att det är vissa namn som jag tycker är lite svåra att uttala. Okay. Så jag ska göra mitt bästa.
Mm.
Men i varje fall, den 14 november 2010 så hittades Annie Dewani, en 28-årig kvinna från Sverige, död i en övergiven taxi i en ökänd kåkstad i Kapstaden i Sydafrika. Hon hade då blivit skjuten i nacken och lämnats att dö. Annie hade 2 veckor tidigare gift sig med den brittiska affärsmannen Shrien Dewani, och de var nu på bröllopsresa i Kapstaden. Men bara dagen efter att de landat i Kapstaden var Annie död, och efter att polisen börjat nysta i händelseförloppet anklagades Shrien för mordet på sin fru.
Mm.
Ja, och Annies familj bodde fram till början av 70-talet i Uganda. Men de tvingades lämna efter att landets president utvisade alla asiater som bodde där.
Mm-hmm.
Ja, de fick istället uppehållstillstånd i Sverige och bosatte sig i Mariestad, där Annie föddes den 12 mars år 1982. Och när hon blev äldre så studerade hon innovationsteknik på universitetet. Och hennes familj beskrev henne som väldigt intelligent. Hon arbetade som produktutvecklare på Ericsson i Stockholm. Och Annie träffade Shrien Dewani i London år 2009. Och de hade ett lång distansförhållande fram tills dess att Annie flyttade dit i mars 2010.
Mm.
Och Shrien växte upp i en hinduisk familj av hög kast. För ja, ja, man har ju olika kaster, så det var väldigt högt uppsatt familj liksom.
Mm.
Och den här familjen, den driver vårdhem i Storbritannien. Och Shrien arbetade med att förvalta de här hemmen. Så han tjänade bra och hade ett, ja, ett bra liv liksom. Och Annies föräldrars första intryck av Shrien var att han var en svärmorsdröm. Och att de passade men, helt perfekt tillsammans liksom. Och efter att Annie då hade bott där, alltså i Storbritannien i 2 månader, så förlovade de sig, vilket jag tycker är ganska tidigt, men ja.
Ja,
och den 29 oktober 2010 så gifte de sig i Lake Powai i närheten av Mumbai. Och för Annies vänner så kom dock den här inbjudan till bröllopet som lite av en överraskning, då de upplevde att Annie ofta ifrågasatte deras förhållande. De upplevde liksom att det var inte så där jättebra mellan dem, och att hon skickade oftast mycket sms och så här, jag vet inte vad jag tycker om honom, och han visade inte så mycket uppskattning till mig och ja, men lite så de tyckte det var väldigt mycket upp och ner mellan dem.
Mm.
Men ja, de åkte dit och liksom firade den här. Det var så här 3 dagars bröllop, och det var liksom, alltså det, jag kommer lägga ut lite bilder på Instagram sen, men det var liksom väldigt pampigt.
Mm.
Så mycket pengar hade gått åt till det. Och på kvällen den 13 november så ska en man som bor i Kajelicha, tror jag man säger, vilket är en kåkstad i västra Kapprovinsen i Sydafrika, kommit hem efter att han hade varit iväg och skjutsat sina vänner.
Mm.
Och efter en stund så ska Shrien knackat på. den här mannens hus då. Och gråtit och berättat att han och hans fru, Annis bil då, hade kapats. Och han berättade att han inte visste var han var och att personerna som kapat bilen fortfarande hade Annie i bilen. Mm-hmm. Så Shrien förklarade att han letade efter någon som kunde ta honom till polisen. Och den här mannen då, som han hade knackat på hos, tyckte synd om honom och bestämde sig därför för att ringa till polisen. Som då kom hem till den här mannen då. Och klockan 20 över 12 natten till den 14 november så började polisen att söka efter Annie. Och klockan 00.48 så återvände Shrien tillsammans med en polis till Cape Grace-hotellet där han och Annie bodde. Och där gick han då fram till receptionisten och förklarade vad som hänt. Och han berättade att bilen som han och Annie åkt i hade kapats och att han hade tvingats ut ur bilen. Och han förklarade då att Annie var kvar i bilen och att han behövde hjälp. Och under natten så ringde polisen till Mike Barkhausen som vid den här tiden arbetade som kriminalinspektör vid den sydafrikanska polisen. Och de informerade då Mike om att det var en brittisk turist som saknades. Och han fick då information om att mannen och kvinnan, de var i Kapstaden på bröllopsresa. Och att de hade planerat att göra lite sightseeing den här lördag kvällen. Och han fick reda på att en taxichaufför hade kört runt paret i kåkstäderna när två män hade kapat den här bilen. Så alla tillgängliga polisbilar samt en helikopter, de hade redan börjat leta efter Annie. Och det sattes även in specialenheter som patrullerade runt de här olika kåkstäderna. Och förhoppningen var ju då att man, alltså eftersom både Shrien och den här taxichauffören hade liksom tvingats ut ur bilen, så hoppades man på att de skulle liksom göra likadant med Annie. Och klockan ett på natten så ringde polisen till Annis pappa, och han heter Vinod Hindosha, tror man säger, eller Hindosha. Och de berättade då att hans dotter Annie och hennes man blivit kidnappade, men att de hade släppt Shrien men att Annie var kvar. Och efter att då Vinod fått den här informationen så ringde han genast sin bror Ashok och berättade att Annie blivit kidnappad. Och de bestämde då att Vinod och Annis kusin skulle flyga ner till Sydafrika. Problemet var bara att flyget som de skulle ta, det gick om alltså, 2 timmar senare. Men det skulle ta 2,5 timmar att köra till flygplatsen. Så de körde lite olagligt så att säga. för att ta sig till det här flyget. Och Ashok då, hans första tanke var att det här måste ju röra sig om pengar, eftersom det sker hur många sådana här liksom kapningar och kidnappningar mot just lösensummor i Sydafrika. Så det, hans första tanke var liksom att ja, men det är säkert därför. Och klockan 01.17 så tar polisen Annie och Shriens taxichaufför Sola Tongo till Cape Grace-hotellet. För det var han som hade kört runt dem. Och samtidigt som genomför polisen ett första förhör med Shrien för att då försöka fastställa vad som hade hänt. Och under förhöret så berättade han att poängen med semestern till Kapstaden var att tillbringa 10 dagar ihop för att koppla av och ha roligt. Och samma dag som kapningen skedde så hade de solat på hotellet hela dagen. Och Shrien ska sedan tagit kontakt med samma chaufför som kört dem från flygplatsen, alltså Sola Tongo. Och kommit överens om att han skulle hämta upp Shrien och Annie klockan 7:30 samma kväll. Mm. Och tanken var då att de skulle åka på sightseeing under ett par timmar i Kapstaden. Och innan de åkte iväg gick de ner till baren på hotellet och då var klockan 6:30. Och där tog de en varsin drink och sen så tog de en massa kort på varandra och de tog kort tillsammans och sådär för att... Ja, han menade på att Annie tyckte det var väldigt roligt att ta bilder. Och strax innan 8:00 så hörde Tongo av sig och sa att han var utanför hotellet. Och efter att de då hade satt sig i bilen åkte de runt för att se Kapstaden på kvällen då. Och de bad Tongo att hitta ett ställe där de kunde äta sushi. Och de hittade då ett ställe och Tongo släppte av dem vid restaurangen. Och det här händelseförloppet har man då även kunnat sett på övervakningskameror i efterhand. Och sen vid 22:24 så hoppade de in i taxin igen och åkte tillbaka in mot stadskärnan. Och under färden så menar Shrien då att de pratade om afrikansk dans och att de ville se den afrikanska sidan av Sydafrika och inte den liksom mer europeiska. Och då menar Shrien på att Tongo ska då ha föreslagit att de skulle köra igenom en av kåkstäderna. Så de lämnade då motorvägen och körde av vid en skylt där det stod Guguletto. Och vid ett tillfälle så ska bilen stått stilla för att svänga höger och då ska det plötsligt ha bankat på vindrutan. Och när de tittade så såg de en man som stod utanför bilen med en pistol i handen. Och plötsligt ska en man satt sig i förarsätet och en annan öppnade bakdörren och trängde sig in i bilen. Och mannen ska ha knuffat undan Shrien så att han då hamnade ovanpå Annie. Och efter det så ska de ha tagit av Shriens radoklocka, alltså det är väl ett märke då, som vid tillfället var värd cirka 40 000 pund.
Så att man ens har en sån på sig liksom.
Ja, och det är väl typ, vad kan det vara? Det måste ju vara 40 000 pund, kanske 500 000.
Mm. Vem har ens en sån på sig?
Han har pengar.
Ja.
Men ja, så han menar på att de tog den klockan. Och sen så tog han även fram pengarna som han hade i fickan och gav dem de här pengarna också.
Mm.
Och när de fortfarande befann sig i Guguletto så ska männen tvingat ut Tongo ur taxin och efter det ska de ha kört därifrån. Och männen ska sedan fråga efter deras telefoner och de gav dem Annis telefon. Och då började en av männen visitera Shrien och då hittade de ju att han också hade en telefon.
Mm.
Vilket de inte hade gett honom. Och då satte den här mannen pistolen mot Shriens öra och förklarade att om han ljög igen så skulle de skjuta honom.
Mm.
Så de fortsatte köra vidare och Shrien förklarade att Annie blev mer och mer hysterisk och förklarade gång på gång att de var på sin bröllopsresa. Och mannen som körde bilen ska då sagt att de ville bara ha bilen och att de skulle inte skada dem. Och de förklarade att de skulle släppa ut dem ur bilen men att de skulle släppa sig ut på olika ställen.
Mm.
Och därefter så tvingade de då ut Shrien ur bilen genom fönstret. Alltså de öppnade liksom inte ens bildörren menar Shrien utan bara ut genom fönsterrutan. Eller inte genom fönsterrutan, men du fattar vad jag menar.
Ja.
Ja. Och de här uppgifterna som han då lämnade, de kunde även bekräftas av Tongo. Som då förklarade liknande berättelse för polisen.
Oj, ursäkta.
Oj, fick du lungsot?
Ja.
Ja. ja, och då den här kriminalinspektören Mike Parkhausen bekräftar att bilkapningar är väldigt vanligt i Kapstaden och men att alltså, det sker väldigt
förlåt.
Ofta.
Förlåt. Mm? Är det i Sydafrika som den här på 90 Days Fiancé The Other Way när de åker. Det är alltså en amerikansk kvinna som flyttar dit. Hon tar med sin son. Och så åker de bil. Ja. Och så sitter det en massa barn på vägen. Och så frågar barnet, varför sitter de på vägen? Och han bara, my boy, have you heard of a thing called human trafficking? Och mamman bara, nej. Visst
ja,
är det?
Visst är det. Ja,
alltså jag bara
det
tänker på det. Och så när du berättar om just det här med bil och my boy.
Ja, men det är väl där det också är någon som typ så här, hon ska flytta dit och så har hon typ en kort klänning på sig. Och han bara, nej, du måste ta av den där på en gång för att de kommer att tro att du är prostituerad.
Jag bara suttit och tänkt på, undrar om det var Sydafrika, men jag tror
det. Jo, men jag tror det. Och det är ju fruktansvärt.
Ja.
Det är ju helt sjukt.
Jag skrattar inte åt den situationen, jag skrattar liksom...
Nej, utan åt hans här.
My boy! Ja, trevligt.
Ja, nej, men det var i alla fall väldigt, väldigt ofta det här händer. Och det brukar oftast gå till på det viset att offren blir bestulna på allt av värde. Sen så släpper förövarna av dem på en avskild plats för att då få mer tid att komma undan. Och poliserna hoppades ju därför att det här bara skulle vara en bilkapning och inget mer. Och klockan 6 på morgonen så befann sig Annis pappa Vinod då och kusinen på flyget till Sydafrika via Amsterdam. Så de liksom skulle mellanlanda i Amsterdam. Och klockan 07.59 i Khayelitsha så hittade polisen den här taxibilen. Och det var då en silvrig Volkswagen. Och i bilen så fann de Andy död i baksätet. Och samtidigt så var då Annis pappa på väg att gå på anslutningsflyget till Kapstaden. När han då får ett samtal från polisen som berättar att... de har hittat henne och hon har blivit skjuten. Och hemma i Mariestad så ringer Ashoks telefon. Och det är då Vinod som ringde då för att berätta att de hittat Annis kropp. Och den här händelsen fick ett enormt medieintresse. Och speciellt då eftersom offren var turister så innebar ju det här väldigt dålig publicitet för Kapstaden.
Både att de är turister och de är rika och...
Precis. Och det här var ju... Det här händelsen eller fallet skedde ju inte så där jättelång tid efter att Sydafrika anordnade fotbolls-VM.
Just det.
Det var väl VM. Och de hade ju verkligen liksom lyckats med det här VM-et. Och de hade ju hoppats på att det här skulle liksom sätta Sydafrika på kartan och fler skulle vilja flytta dit och åka dit och sådär, och så hände detta, och det är ju jättemånga som är så här, men vad fan, för det här satte ju inte dem på någon lista över bra ställen.
Nej.
Men det här innebar ju även att polisen fick stor press på sig att lösa det här mordet väldigt snabbt. Och eftersom det inte fanns mycket till mycket bevis till en början att gå på, så bedrevs den inledande utredningen av brottsplatsutredare som då letade efter teknisk bevisning. Så de fotograferade platsen och bilen och allt sånt där, och de dokumenterade spår och de letade efter fingeravtryck och sådär. Och den rättsmedicinska patologen, typ som rättsläkare, kom till platsen och började undersöka Annis kropp. Och hon kunde se att Annie hade skottskador på händerna samt en skottskada i bröstet och en i halsen. Och efter att de gjort den inledande undersökningen så flyttade de Annies kropp från bilen och förde den då till bårhuset där obduktionen genomfördes. Och till en början så såg det ut som att Annie blivit skjuten flera gånger, men under obduktionen så visade det sig att det faktiskt bara var ett skott. Och det visade sig att kulan hade gått igenom handen, alltså som att man håller typ handen mot typ nyckelbenet eller vad man ska säga.
Mm.
Så den har gått igenom handen och sen har den liksom strykt mot bröstbenet. Och sen har den gått in i halsen och ut genom ryggen.
Åh, jävlar.
Ja. Ja. Och hon hade även 5 blåmärken på benet som man då kom fram till var 4 fingrar och en tumme, som att någon hade tagit liksom ett grepp om hennes ben väldigt hårt. Och det tyder ju då på någon form av motstånd från Annies sida liksom. Men det fanns inga tecken på att det förekommit något sexuellt övergrepp.
Nej.
Och dödsorsaken var den här skottskadan i halsen då. För kulan hade gått igenom både venen och artären på vänster sida av halsen. Så allt pekade på att hon hade då förblött.
Mm.
Och när Paul Hendrikse, som var ledande utredaren för det här fallet, kom till brottsplatsen, så tyckte han dock att varningsklockorna började ringa lite.
Mm.
För han förstod inte varför kaparna valt att släppa ut taxichauffören, alltså Tongo, eftersom han kände till området bäst av alla i den här bilen då, och att han skulle ju förmodligen vara den som lättast kunde peka ut vilka kaparna var.
Nej.
Och efter det så släpper de ut Shrien, vilket innebär att de släppte ju då ut de 2 viktigaste vittnena och lät dem liksom, ja, gå fritt så att säga. Mm. Så det var lite så här, lite konstigt. Och en journalist som arbetade i Kapstaden och som följt det här fallet sedan dag 1 rapporterade från brottsplatsen dagen då Annie hittades. Och hon intervjuade många av invånarna i området och alla sa samma sak, vilket var att det var något som inte stämde.
Mm.
För alla menade på att en kapning ser inte ut på det här viset.
Nej.
För till exempel så skulle inte bilen bara ha lämnats där med en kropp i, utan bilen skulle blivit plundrad och den hade blivit uppeldad. Och sen så skulle man även tagit allting på bilen. Alltså allt. Däck och fälgar och radio och säten och fan hans moster.
Mm.
Och sen så skulle man då sålt de här delarna vidare för att få pengar. Så de tyckte det var väldigt konstigt. Och sen klockan 23 på kvällen så anlände Annies pappa till Kapstaden. Och då befann sig, jag menar, alla då poliser och utredare och hela förutan på hotellet. Och det var då som Vinod träffade Shrien i lobbyn. Och de kramades och grät och sådär liksom. Jag var ledsna över det som hade hänt. Och något som många journalister också tyckte stack ut lite, det var att ett par med väldigt mycket pengar som hade egentligen råd att äta på vilken fin restaurang som helst valde att äta sushi på en sushi-restaurang i ett ganska sunkigt köpcenter. Det här var liksom inget fint ställe.
Mm.
Och inte bara det, utan den här restaurangen låg 40 kilometer från hotellet.
Oj.
Vilket är en bra bit om man tänker att man vill bara ut och äta en god bit mat liksom.
Ja.
De tyckte också att det var konstigt att Tongo hade kört dem till en kåkstad, vilket är något som många aldrig ens hört talas om att man gör med turister, och speciellt inte mitt i natten.
Nej.
För kåkstäderna är ju just några av Sydafrikas farligaste områden.
Mm.
Och de här kåkstäderna i Sydafrika ligger i topp när det kommer till antalet mord och våldtäkter i hela världen.
Mm.
Så att det är lite saker som inte känns helt rätt, så att säga.
Mm.
Så den här Hendrikse, då den här utredaren, han bestämde sig för att förhöra Tongo. Och han upplevde varken honom som traumatiserad eller upprörd eller någonting, utan han beklagade bara det som hade hänt. Och Tongo höll fast vid historien om att de åkte till restaurangen och sedan blev de kapade. Och Hendrikse frågade även varför de hade åkt till Gugulettu. Och Tongo förklarade att han sagt nej, men att Annie ska ha insisterat på att få åka dit. Mm-hmm. Vilket också låter lite så här, ja, fast om du säger nej och du förklarar varför, då tror jag inte man bara säger, men jag vill åka dit ändå. Alltså,
nej, jag har svårt att tro det jag också.
Ja, det låter väldigt konstigt bara. Och 2 dagar efter mordet så ringde kriminalteknikerna till utredarna och berättade att de hade hittat ett handavtryck på vindrutan på bilen som de då hade säkrat. Och personen vars fingeravtryck de fått fram fanns i polisens databas och hette vänta, nu måste jag bara tänka hur man uttalar det. Khalil Mgeni. Mm-hmm. Xolille. Och sen Mgeni.
Det är säkert rätt.
Khalil Mgeni. Ja. Och 2 på natten dagen efter så bestämde utredarna sig för att de skulle åka iväg och leta efter honom. Och de hittade honom i ett skjul. För det var ju, det är ju tyvärr så många bor i de här kåkstäderna.
Mm.
Där de då grep honom. Och de förklarade att de hade hittat hans fingeravtryck på bilen. Och han erkände då att han hade varit en av kaparna. Så att det var inte så svårt att få ett erkännande från honom, känner jag.
Mm.
Och tisdagen den 16 november 2010 så gör Mgeni ett första uttalande. Och där pekade han ut sin medbrottsling. Och han säger då att det ska vara en man som heter Mawewe. Ja, precis. Mawewe. Han berättade även om hur mordet på Annie gått till. Mgeni berättade att när Shrien var ute ur bilen så körde de iväg. Annie ska börjat gråta och Mawewe som satt på förarsätet stannade bilen och tog sitt vapen, klev ur bilen och gick runt bilen till sätet som då var bakom passagerarsätet där fram då. Där öppnade han dörren och tog en liten väska från Annie som då höll fast i den här väskan och liksom grät av rädsla. Och efter det så hörde Mgeni ett skott.
Mm.
Så det var hans första berättelse om hur det här hade gått till. Och efter det här då så påbörjade polisen sökandet efter Mawewe. De hittade en vän till honom som förklarade att Mawewe varit med den här personen den kvällen då som det här mordet skedde. Så polisen fick ju då reda på att Mgeni skyllde på honom, alltså på Mawewe, men att han aldrig hade varit inblandad i mordet. De kunde liksom utesluta honom.
Mm.
Och samtidigt då som det här liksom letandet efter Mawewe pågick så ringde Shrien samtidigt då till utredaren Hendrikse och frågade om han var i närheten av bilen som då de hade kapats i. Och Hendrikse förklarade att det fanns kriminaltekniker vid bilen. Och då ska Shrien bett honom säga åt kriminalteknikerna att titta i baksätet. Där det då skulle finnas en liksom springa eller en glipa mellan sätena. Och att Annis förlovningsring borde ligga där.
Mm-hmm.
Ja. Och så de tittade i bilen där då Shrien bett dem titta. Och ja, de hittade ringen där. Och Hendrikse kontaktade Shrien igen och bad att de skulle då mötas på hans kontor. Och där förklarade Hendrikse att det var något som bekymrade honom. För Hendrikse påpekade då att under Shriens första vittnesmål så ska han ha sagt att han bett Annie att ge honom vigselringarna under bilfärden och att han hade gett de här ringarna då till kaparna och sagt att det var allt de hade. Men nu så låg alltså ringen kvar i bilen.
Mm.
Och ja, när Henrik så då påpekade detta så upplevde han att Shrien blev väldigt besvärad. Han kunde inte sitta still utan han reste sig upp och började gå fram och tillbaka och sen bara, nej men nu måste jag gå. Mm-hmm. Så att liksom det var någonting som det låter konstigt. Hur kan han veta att den ligger där? Och varför vill han så gärna ha den? Jag vet inte. Och dagen efter så tog sig Shrien till den rättsmedicinska avdelningen för att prata med rättsläkaren som då hade obducerat Annie. Och han hade då tagit med sig sin almanacka och en lista med krav. Och den här listan bestod då av olika krav som han behövde för att kunna ta med sig Annie tillbaka till Storbritannien så fort som möjligt.
Mm-hmm.
Och i det här läget så hade ju polisen inga bevis för att han då hade gjort något fel eller någonting sånt liksom. Utan han behövde hem för att börja ordna med begravningen. Så 3 dagar efter mordet på Annie så återvände Shrien och Annies pappa till Storbritannien med Annies kropp. Och dagen efter så förhördes Mgeni igen och då erkände han att han ljugit för polisen om vad som hände. Han berättade att den andra kaparen inte var Mawewe utan Miwa Doda Kwabe. Ja, jag tror man säger något sånt där. Om man, det är MZ Msiwa Doda Kwabe.
Jag tycker att det låter hyfsat i alla fall. Jag har ingen aning.
Nej. Han heter i alla fall Kwabe. Eller, ja, jag tror det. Och polisen började istället söka efter honom.
Mm.
Och efter att ha sökt efter honom i några dagar så hittade man honom i Kailetisha där han då greps. Och det var ju även där som Annie hittades död.
Mm.
Och han förhördes till polishuset där han då förhördes. Han berättade att den 12 november så kontaktade en person honom då vid namn Monde. Och berättade att han hade ett jobb som han ville att Mgeni och Kwabe skulle göra.
Mm-hmm.
Och det här innebar ju då att ytterligare en person pekades ut. Och det var Monde Mbolombo som var då mannen bakom hela den här fallet.
Mm.
Och innan vi fortsätter så tänker jag att vi tar en liten kort paus.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Ja, nu har vi haft en liten paus och efter det att de då hade hittat den här Monde eller fått information om honom så visade det sig att han arbetade i receptionen på Colosseum Hotel eller hotellet utanför Kapstaden. Och han var en vanlig kille, precis som Mgeni och Kwabe, och ingen av de här 3 hade liksom ett brottsligt förflutet. Och polisen grep Monde samma kväll och förde även honom till polisstationen där han förhördes. Och han berättade att fredagen den 13 november så jobbade han i receptionen på hotellet när Tongo kom in och ville prata med honom. Tongo ska då ha frågat Monde om han kände några torpeder. Och till en början så sa han då att han inte kände några, men efter en stund så föreslog han att han skulle ringa till en vän.
Mm.
Och det var då som Monde ringde Kwabe och berättade för honom att Tongo ville prata med honom. Under samtalet så berättade Tongo att det var ett par som han skulle ta med in i kåkstaden och att maken ville att frun skulle dödas. Men att det här då skulle se ut som en kapning och inte ett mord. Så polisen började nu leta efter Tongo men hade problem att hitta honom. Och 4 dagar efter mordet på Annie så anlitade Tongo en advokat. För han kände liksom att polisen var hack i häl på honom liksom. Mm. Så advokaten ringde till polisen för att fråga hur det gick i utredningen. Och då förklarade polisen att de skulle gripa Tongo. Och 7 dagar efter mordet så överlämnade sig Tongo självmant till polisen. Och när han kom till polisstationen tillsammans med sin advokat så fick de då reda på att de andra 3 redan hade gripits. Och han förklarade för polisen att han skulle säga sanningen och förklarade att det var ett beställningsmord. Och han berättade att Shrien ville att hans fru skulle försvinna ur bilden. Och detta innebar att han var den 3:e personen som då pekade ut Shrien. Mm. Vilket gjorde honom till den officiellt då misstänkta i det här fallet.
Mm.
Och 4 dagar efter mordet så samlades Annies familj i London för att förbereda sig inför begravningen. Och 7 dagar efter mordet så begravdes Annie i Storbritannien. Och inom hinduismen så förbereder man kroppen innan den kremeras genom att de anhöriga då klädde henne i en sari och de fixar liksom till henne för avfärden så att säga.
Mm.
Och det här görs då vanligen av mammans sida och det är då kvinnorna som gör det. Och i det här fallet så åkte Annies syster och hennes liksom närmsta kusin dit. Och när de kom dit så var redan Shrien där. Och han berättade då att han ville hjälpa till att klä på henne.
Mm-hmm.
Och det är ju inte, alltså det var ju inte enligt traditionerna liksom så. Så de var lite så här, okej, det här var lite konstigt.
Mm.
Och sen berättade de efteråt också hur de liksom upplevde att han tog liksom kommandot och han var väldigt hårdhänt mot Annie och lyfte liksom hennes kropp upp och ner och hit och dit och liksom vände och vred och hade sig och de stod där och liksom var förtvivlade och typ grät och han liksom bara fortsatte och höll på.
Mm.
Så det var ju en väldigt konstig situation.
Mm.
Och innan kroppen skulle kremeras så ville hela familjen samlas för att då få säga ett sista farväl. Och när de då berättade det här för Shrien så sa han bara, men det har vi inte tid med.
Mm-hmm.
Man bara, men vänta lite nu, du har känt henne i 1 år ungefär. Vi har känt henne hela hennes liv. Så att,
ja.
Backa din lilla råtta. Nej, skoja.
Mm.
Nej, men i alla fall så de bestämde sig för att då ringa begravningsbyrån och de ordnade då så att familjen skulle kunna komma dit alltså tidigare innan då Shrien kom dit för att han inte skulle få veta något.
Mm.
Och ja, men de hade liksom samlats där runt henne, de stod i en ring, de hade skrivit brev och de hade lagt blommor runt hennes fötter och sådär. Och precis innan de skulle då säga ett sista farväl så kom då Shrien in i rummet. Och han var rasande över att de var där.
Mm.
Och alla blommor och brev och allting som de hade lagt runt hennes fötter tog han liksom upp och så här slängde i golvet. Och jätteokänslig. Men alltså,
vad är det för jävla claim han tror att han har?
Ja, men jag vet inte. Det är liksom så här, vad, vem gör en så? Men det är liksom, det är hennes familj som ja. Har liksom... Jag menar, visst, du har känt henne, du har varit gift med henne i 2 veckor.
Mm.
det är liksom... nej, man kanske ska backa undan lite. Man vet ju ändå att familjen måste ju försörja och alltså...
Mm.
Det är ju fruktansvärt. Ett fruktansvärt sätt att förlora någon på.
Ja.
Och sen efter liksom begravningen så samlades familjen utan då Shrien. Och alla liksom kände att det var något som inte riktigt stämde. Utan de tyckte att han hade betett sig väldigt konstigt.
Mm.
Och 13 dagar efter mordet så lämnade Tongo en formell berättelse då till polisen. Och han berättade att han väntade på flygplatsen när Shrien då kom fram till honom. Och han ska då bett Tongo att köra honom och hans fru till Cape Grace-hotellet. Och när de kom fram till hotellet så gick Annie in i receptionen och Shrien bad Tongo vänta då han ville diskutera något med honom. Så Shrien gick sedan in i receptionen och betalade den här avgiften som man brukar få betala när man checkar in för att man ska få bo på hotellet. Och sen gick han då ut till Tongo igen. Och han berättade då för Tongo att han hade ett jobb som behövde göras och ville att någon skulle försvinna ur bilden. Och när Tongo då bad Shrien att förklara vad han menade så sa Shrien att han vill ha någon dödad. Och att han var villig att betala 15 000 rand. Alltså det är ju deras valuta i Sydafrika.
Mm.
Och det är ungefär, vad fick jag det till? Var det typ 8 000 svenska kronor eller något sånt där?
Oj, det var inte ens mycket. Fast det är för sig, man får ju tänka vad de har för samhälle och sådär.
Ja, precis. Så efter att han då hade fått de här uppgifterna så bestämde Tongo sig för att besöka sin vän Monde. Och han berättade för Monde att han hade en kund som ville få någon dödad och tänkte att Monde kände en torped. Och efter detta då så sattes hela den här planen i verket. Och Tongo fortsatte då berätta i sitt förhör att Shrien fortsatte berätta hur han ville ha det. Han förklarade att han ville att det skulle se ut som ett slumpmässigt brott. Och på lördagen när Tongo kom till hotellet så satte sig Shrien och Annie i bilen. Och under åkturen kom Tongo på att Shrien inte sagt något om pengarna som då skulle betalas ut till de här andra två då, Mgeni och Kwabe.
Mm.
Så han skickade därför ett sms till Shrien där det stod att han inte skulle glömma pengarna. Och Shrien ska då svara att pengarna låg i ett kuvert i en påse bakom passagerarsätet. Och Tongo fortsatte berätta att när han körde såg han två män komma emot bilen, alltså gående då mot bilen. Den första mannen gick fram till Tongos dörr och skrek att han skulle öppna dörren. Männen sa åt dem att böja sina huvuden och ge dem deras telefoner. Och Tongo spelade med då han visste att det inte var liksom en riktig kapning.
Mm.
Och efter det så ska männen kört iväg med Shrien och Annie, och Tongo visste att Annie skulle då mördas av de här två männen.
Mm.
Och polisen behövde ju nu undersöka om det som Tongo berättade faktiskt stämde. Så de tog därför del av all teknisk bevisning. De hämtade in och så här mobildata och de begärde ut uppgifter från hotellet. Och de gav dem då all övervakningsfilm. Och den här granskade då polisen och så noterade de liksom allting som verkade misstänkt.
Mm.
Och övervakningsfilmen från hotellet visade att klockan 16:45 den 12 november så anlände Shrien och Annie till hotellet. Annie kommer först in i receptionen och 4 minuter senare kommer Shrien. De checkar in och Shrien betalar avgiften. Och under tiden så ser man då att Tongo försökte hitta en parkeringsplats i närheten.
Mm.
Och efter att de checkat in så ser man Shrien gå ut från receptionen och går då mot taxin där Tongo väntar. Sen dröjer det 11 minuter då Shrien och Tongo sitter i bilen och då förmodligen diskuterar vad som ska hända. Sedan så går Shrien tillbaka in i receptionen. Och klockan 17:45 samma dag så kunde polisen se på övervakningskameror från Colosseum-hotellet att Tongo går in i receptionen där Monde arbetade. Och den här övervakningsfilmen, eller kameran, de spelade även in ljud. Så man kan se att de här går ut utanför liksom receptionen tillsammans och de står och pratar en stund. De kommer sedan då tillbaka in igen och då ser man att de båda går in på kontoret där Monde då ringer till Kwabe.
Mm.
Och Shrien och Tongo möttes upp tidigare på lördagen och de diskuterade pengarna som Mgeni och Kwabe skulle få betalt. Och Shrien berättade att han bara hade dollar och Tongo förklarade att han behövde betala dem i sydafrikansk valuta för att han trodde inte att dollar skulle liksom funka där. Och då förklarade Shrien att han inte ville växla pengarna på hotellet då växlingskursen där inte var särskilt gynnsam. Och Tongo förklarade då att han visste ett ställe på svarta marknaden där de då kunde växla till ett bättre pris. Mm-hmm. Och den 13 november klockan 11.58 så ser man på övervakningskameror från då Cape Grace-hotellet. Shrien lämnar hotellet. Han fortsatte då ur bild och några sekunder senare ser man Tongos taxi köra iväg. Och lite senare så återvänder Shrien till hotellet. Och det var då när de växlade pengarna.
Mm.
Och det här innebar ju då att allt som Tongo berättat för poliserna överensstämde med det som skedde på övervakningsfilmerna.
Mm.
Och på övervakningsfilmerna kan man även se att Tongo kommer och hämtar upp Shrien och Annie på kvällen i samma bil och att de kör iväg. De syns sedan på film igen vid den här sushi-restaurangen. Och polisen kunde även bekräfta att sms:et om pengarna som Tongo påstod att han skickat till Shrien hade skickats iväg. Och de kunde se från mobildata att under färdens gång så smsade Tongo och Shrien till varandra liksom hela tiden.
Mm-hmm.
Och under kapningen så stal Mgeni och Kwabe Shriens telefon. Och den här telefonen har faktiskt polisen än idag inte hittat.
Mm-hmm.
Och Tongo berättade också för polisen att han då fått 5000 rand av Shrien. Och det var ju då en tredjedel av det som man skulle betala till alla.
Mm.
Men han skulle ju då få hela den här summan och så skulle han ju ge det sen till Mgeni och Kwabe. Så efter en eller två dagar efter det här mordet så tog därför Tongo kontakt med Shrien och åkte sedan till hotellet för att då hämta resten av de här pengarna. Och den 16 november klockan 13.47 kan man se på övervakningsfilmen att Tongo kommer till hotellet och går då in i receptionen. Shrien som satt med Annis pappa kan man då se resa på sig när Tongo kommer in. Och man kan se Shrien som då bär på ett vitt kuvert. Shrien går sedan iväg och efter honom kommer Tongo. Och de går då in i ett litet kontor. Efter en stund så kommer Shrien ut och går till sitt rum utan det här kuvertet. Sedan så ser man Tongo komma ut ur rummet och han går då direkt in på en av toaletterna som är utanför. Och han berättade för polisen att han hade då det här kuvertet nedstoppat i alltså byxlinningen.
Mm.
Och när han kommer ut från toaletten så bär han kuvertet i höger hand. Så att det har ju skett någon form av överlämning där av någonting. Mm. Och efter ett tag så var det många journalister som anade att Shrien visste saker som han inte avslöjade. Men eftersom han var tillbaka i England så var det svårt att få tag på honom. Och han hade då valt att inte prata med några journalister eller polisen eller någonting. Den enda som han valde att prata med var Max Clifford. Och han arbetade vid tiden som publicist och manager. Och alltså Max Clifford, han är ju... Det är svårt när man inte får någon bild på hur han ser ut. Men han är ju väldigt ökänd. och liksom väldigt så här hittar fakta om kändisar och skvaller. Och ja, han är väl inte, han har blivit, vad heter det, dömd för sexuella övergrepp och grejer också.
Vad sa du att han hette?
Max Clifford.
Max.
Han var väldigt stor ett tag, men nu är han ju död. Jag tror han dog 2017.
Jaha.
Han i varje fall pratade Schrien.
Jaha, han?
Ja.
Ja. Mm.
Yes. Och han gick ut i media efter intervjun med Schrien och berättade att han trodde på det Schrien berättade för honom. Alltså att han inte var inblandad i någonting. Och det enda sättet för åklagaren att bevisa vilken skuld Schrien hade var med hjälp av bevisen från Tongo. Och Annies familj var i sin tur skyldig att skriva på uppgörelsen som polisen tillsammans med Tongos advokat kommit fram till. Och den här uppgörelsen innebar då att Tongo skulle dömas till 18 års fängelse om han berättade allt han visste för polisen.
Mm.
Och åklagarsidan, den ansvariga utredaren och familjen behövde vara överens om att det här då var en lämplig dom. Så i december 2010 så flög Annies familj ner till Kapstaden för att då träffa åklagarna. Och där fick de då reda på att Schrien blivit en person av intresse i den här utredningen. Och åklagarna förklarade även att de behövde att familjen skrev under några papper för att de då skulle kunna begära Schrien utlämnad till Sydafrika. Och i och med liksom den här överenskommelsen så gick man då med på att istället för att Tongo skulle få 25 års fängelse så fick han 18 års fängelse.
Okay.
Och familjen skrev då under på detta för de ville ju att Schrien skulle ställas inför rätta i Sydafrika. Mm. Och 3 veckor efter mordet så hölls Tongos förhandling i rätten och där fastslog man att han var skyldig till mord och dömdes då till de här 18 års fängelse.
Mm.
Och han blev då även delstatens nyckelvittne. Och i och med förhandlingen kom även information ut i medierna att Schrien var då hjärnan bakom mordet. Och det här var ju ingenting som någon hade gått ut med innan, liksom någon journalist eller sådär. Och förutom det så gick Schriens familj ut med ett uttalande via Max Clifford där de insisterade på att Schrien var helt oskyldig och att han inte var inblandad i brottet och att anklagelserna var löjliga och sårande för en ung man som sörjde förlusten av sin partner.
Mm.
Och polisen i Kapstaden, de kontaktade polisen i London och berättade att de hade en arresteringsorder på Schrien. Och polisen i London, de verkställde den här orden och grep honom den 7 december 2010 för stämpling till mord. Och han togs till domstolen i London där åklagaren förklarade att han anklagades för att ha planerat mordet på sin fru.
Mm.
Och 10 dagar efter mordet så publicerade The Sun, vilket man vet är ju vill riktigt så här skvallerblaska. Alltså det är ju... De skriver ju allt mellan himmel och jord.
Mm.
Och allt stämmer ju inte heller, vet vi ju. Men,
nej, ja.
De publicerade i alla fall ett reportage med en intervju de hade haft med Schrien då, som den här Max Clifford hade ordnat fram. Och det här reportaget handlade då om Schriens sida av vad som hade hänt den här dagen då Annie dog, samt hur det gick till när han hade friat till henne och ja, liksom deras relation och allt sånt där. Och bara någon dag efter att The Sun gett ut det här så kontaktade en man som heter Leo Leiser som då hade information om Schriens privatliv. Den kontaktade då The Sun.
Mm-hmm.
Och en reporter från The Sun träffade honom och fick reda på att den här Leo då, han hade ett yrkesnamn och det var den tyska mästaren. Och Leo berättade att han hade haft en homosexuell relation som han då fått betalt för av Shrien. Mm. Och han ska då fått betalt för att ha haft sex med Shrien. Och Leo förklarade även att Shrien föredrog sadomasochistiskt gaysex. Ja. Och Annies familj fick reda på detta. Och alla började då ställa sig frågan, varför gifte Shrien sig med Annie? Om det nu var så att han var gay.
För att han var tvungen, eller kände sig tvungen för familjen?
Ja, precis. Det kan man ju, det var det första jag tänkte på också. Och 4 veckor efter mordet så publicerade då The Sun en ny artikel som då avslöjade Shriens sexuella läggning. Och många började då spekulera i om det var därför som han då ville få sin fru mördad. Att han helt enkelt hade gift sig för att han då ville göra sin familj stolt.
Mm.
Och att inom hinduismen och inom den kulturen så är det ju tyvärr än idag men inte helt okej att vara gay.
Mm.
Men eftersom han nu hade gift sig med en kvinna och nu var hon död så kunde han leva som han ville nu. För att, ja, han hade liksom ingen kvinna kvar att leva med. Och reportern då som träffar den här Leo fick även reda på att Shrien sagt till Leo att han var i ett förhållande med någon som han behövde lämna. Och 2 månader efter mordet på Annie inleddes utlämningen av Shrien då till Sydafrika. Och det här var en process som skulle ta väldigt lång tid. Och Annies familj flög till Storbritannien 1-2 gånger i månaden för att delta när Shrien skulle till domstolen och förhöras. Och de journalister som var där upplevde Shrien som kraftigt bedövad. Alltså, ja, av någon medicin. Alltså han var väldigt borta, helt enkelt. Mm. Och de fick då även veta att han led av depression och posttraumatisk stresssyndrom. Och att han hade liksom varit inlagd på, ja men, hem och sådär för detta. Och domaren beslutade då vid första förhöret att det fanns en risk för självmord om Shrien utlämnades. Så de ville avvakta.
Mm.
Och Shrien hade nu anlitat försvarsadvokaten François Van Zyl. Och han är en av de bästa advokaterna i Sydafrika. Och han skulle då försvara Shrien om han då blev utlämnad dit.
Mm.
Och den här då, François, trodde inte att den version av händelseförloppet som åklagarsidan kommit fram till stämde. För han tyckte att det verkade högst osannolikt att Shrien träffat en taxichaufför på flygplatsen som han då 30 minuter senare frågar om han kan hitta någon som kan döda hans fru. Och det försvarssidan gjorde var att kolla på alla övervakningsfilmerna. De kollade även på samtalslistorna och de förhör som hade hållits. Och det de då kunde komma fram till var att Monde, som sagt, att han bara varit mellanhanden mellan då Tongo och Mgeni och Kwabe var den som egentligen höll i trådarna den här kvällen. För när de tittade på samtalslistorna så kunde de se flertalet samtal mellan Monde och Tongo och Monde och Mgeni den här natten eller kvällen. Problemet var att Monde aldrig åtalades för inblandning i mordet då han hade fått immunitet från åklagarsidan då han enligt dem då vittnat och hållit sig till en och samma historia.
Mm.
Så han kunde aldrig dömas för detta. Tongo, som sagt, Han dömdes ju då till 18 års fängelse eftersom hans straff sänktes. Kwabe dömdes till 25 års fängelse. Och den enda som ställdes inför rätta av de här fyra, eller tre blev det väl, var, nej fyra blev det ju, var Mgeni. Och år 2012 nekade han till mordet på Annie. Åklagarsidan däremot menade på att de hade tillräckliga bevis för att det var han som avlossade skottet som då dödade Annie. Och i slutet av rättegången så dömdes Mgeni till livstidsfängelse. Och men polisen, de hittade dock den här bilen 10 år efter mordet. Okay. Alltså samma bil. Ja, som de hade använt under den här kvällen. Och de gjorde då ytterligare undersökningar av den här bilen och över händelseförloppet. Och enligt den här undersökningen då, plus att man hittade ett par gula gummihandskar som hade krutrester på sig. Och de här handskarna hade Kwabe haft på sig den här kvällen. Kom de fram till att det var inte Mgeni som sköt utan att det var Kwabe.
Mm.
Men han var ju redan dömd. Han hade ju redan fått sina 25 års fängelse. Och Mgeni satt ju i livstid. Och det här då, de här fynden då som polisen hittade, han aldrig pröva i rätten. För år 2014 så dog Mgeni i fängelset till följd av en hjärntumör.
Oj.
Ja, så att ja, han, de hann inte. Och nu så hamnade ju då allt fokus återigen på Shrien och om han var skyldig eller inte. Och försvarssidan var övertygad om att Annie dog på grund av ett kidnappningsförsök som gick fel. För redan på flygplatsen så förstod förmodligen Tongo att det här paret hade mycket pengar. De hade bland annat Louis Vuitton-väskor. Annie hade en sån här Cartier-klocka.
Mm.
Och Shrien hade ju den här klockan då som var värd 40 000 pund. Mm. Och de bodde på det lyxigaste hotellet i Kapstaden. Så de tänkte liksom att ja, men det här var ju ett solklart liksom, kidnappningsförsök som gick fel.
Mm.
Men till slut och efter 4 år utlämnades Shrien till Sydafrika år 2014. Och Annies familj flög till Kapstaden för att vara med under rättegången. Det enda familjen ville var att få reda på hela sanningen helt enkelt. Mm. För de hade inte fått höra hans del av historien. Och åklagarsidan, de var övertygade om att de hade bevis som då skulle räcka för ett åtal. De hade sitt huvudvittne, Tongo då, och de hade ett motiv i att Shrien egentligen var homosexuell. Och under rättegångens första dag så förklarade Shrien att han inte var skyldig till det han stod åtalad för. Hans försvarsadvokat läste då upp ett yttrande från Shrien där han förklarade att han ansåg sig själv vara bisexuell. Eftersom åklagarsidans bevis då vilade till stora delar på informationen de då hade fått om att han var gay, så var det här ju inget jättepositivt utifrån deras sida av hela grejen. Polisen hade dock i början av utredningen fått veta att Shrien fanns på en sida som heter Gaydar under namnet Asian Subguy. Och i den här profilen på hans konto så stod det bland annat att han var singel och homosexuell.
Mm-hmm.
Och de hittade även information om att han varit aktiv på Gaydar under bröllopsresan. Och informationen visade att han varit aktiv på Gaydar både före och efter mordet på Annie.
Mm.
Och under rättegångens 9:e dag var då tanken att den här Leo Laser skulle vittna. Och bevisen de då ville få fram var inte att han och Shrien då hade haft en intim relation, utan om att de då hade pratat om förhållandet och äktenskapet med Annie. Men det här förhöret hann dock knappt börja förrän det avbröts av domaren som undrade vad förhöret egentligen hade för relevans till det som skulle prövas. Och det här ledde då i sin tur till att förhöret avbröts och bevisen de godtogs inte. Och en annan sak som togs upp under rättegången var varför Shrien hade gett Tongo så mycket pengar som åklagaren då menade på var för att betala för mordet. Shrien då och försvaret menade dock att han hade frågat om Tongo kunde anordna en helikoptertur som en överraskning till Annie. Och Shrien ska ha frågat vad Tongo trodde att det skulle kosta och han trodde mellan 20 till 25 000 rand.
Men hur ska en taxichaufför veta sånt?
Ja, jag vet inte. Han var väl någon tour-grej. Ja, fråga mig inte. Ingen aning.
Det känns snarare som något man kanske frågar personalen på hotellet eller så.
Precis. För jag kommer komma till det sen också. Lite senare i texten att... Okay. Ja, det är lite konstigheter. Och Shrien ska då ha svarat att om Tongo kunde fixa det för 15 000 rand. Och nu har jag skrivit att det är tydligen 8 730 kronor. Så skulle han kunna tänka sig att göra det. Men det här var dock första gången som någon, alltså både åklagarna och försvarsadvokaterna, fick höra talas om den här helikopterturen. Och många tyckte även att det här var väldigt konstigt. Att han då inte hade frågat i receptionen på hotellet. Då de skulle kunnat fixa det här på liksom under några minuter. Och det som i den här dokumentären från Discovery Plus så intervjuade de ju receptionisten som jobbade på det här Cape Grace-hotellet. Och det här hotellet är ju, har ju utsetts till världens bästa hotell. Och han menade också på den här receptionisten att har du råd att bo på det här hotellet, då har du också råd att betala för en helikoptertur utan att behöva pruta liksom. Men enligt Shrien så ska han ha gett pengarna till Annie som hon då skulle lägga i sin väska. Men då kan man börja fundera på om det här var en överraskning till Annie, varför gav han då pengarna till henne? Alltså tänker, vad, om du får liksom 15 000 rand och så bara lägg dem i din väska och man bara, vad ska du med dem här till?
Ja, det ser eller så kanske hon ut. Inte ifrågasatte sånt, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. För jag hade ju bara, okej, varför ska jag ha de här sedelbuntarna i min väska för? Ja, men efter det här då så var det då Tongo som skulle vittna. Och det här var ju då åklagarnas huvudvittne. Och under förhöret med honom så höll han sig till den ursprungliga berättelsen. Men problemen började komma när försvarsadvokaten började korsförhöra honom. För plötsligt så var det väldigt många saker som han inte kunde svara på. Då han inte mindes. Och det var väldigt många så här motsägelser som började dyka upp. Så när liksom försvarsadvokaten började liksom ifrågasätta bevisen så hade Tongo ingenting att svara på det, utan då var det så här, nej men jag minns inte, nej men det måste vara ett fel, nej men polisen har nog antecknat det här fel och så vidare och så vidare. Och utan då Tongos vittnesmål så fanns det inte längre några bevis mot Shrien eftersom han var huvudvittnet. Så det här ledde då till att under rättegångens 23:e dag så ansökte försvaret om att få åtalet nedlagt. Det här skulle då innebära att Shrien inte behövde vittna om sin sida av historien. Och efter att domaren gått igenom alla dokument så meddelade hon att den åtalade, alltså Shrien, förklarades icke skyldig. Så han återvände efter det här då igen till Storbritannien. Och vad han gör idag har jag ingen aning om. Men det här innebär ju då att Annies familj vet än idag inte vad som verkligen hände den där kvällen. Och det var ju just det de, åkte dit för att de verkligen ville ha svar på.
Mm.
Och grejen är den att de åkte ju, någon ur Annis familj åkte på varenda rättegång, varenda förhör, varenda vittnesmål, varenda intervju, allting bara för att få veta vad som hände den dagen. Och sen så kom han undan under rättegången och behövde inte berätta sin sida av historien.
Mm.
Och ett år, först, om jag har förstått det rätt, så begravdes först Annie i Storbritannien.
Ja.
För att de ville ju att han, förmodligen att hon skulle vara nära till Shrien och sådär. Men om jag har förstått det rätt så plockade de upp hennes liksom urna igen. Och ett år efter hennes död så åkte familjen ut med en båt i Vänern. För det är ju nära Mariestad och hon älskade att vara där när hon var liten. Och så spred de hennes aska i vattnet.
Mm.
Så de gjorde liksom en ceremoni där när de la blommor och ja, lite sådär. Mm. Och spred den och sådär. Men det var det.
Åh, jösses. Vad ska man säga?
Jag har pratat med min fru om det här några gånger. För hon har också sett den här dokumentären.
Mm.
Och vi båda är lite så här. Det är så många grejer som verkar så konstiga. Och man bara... Oh, jag vet inte. Jag vill ju säga att han är inblandad i det.
Jag tycker att det låter sätt. Så. Det låter verkligen så.
Ja. Det är liksom... ja, jag vet inte. Och jag tänker också just den här Tongo att... Om man vet att det är så farligt att åka ut i de här kåkstäderna, varför sätter man sig då med de här och åker dit mitt i natten? Det enda jag tänkte på också, det var liksom att om det nu är så här att Tongo hämtade dem från flygplatsen, såg redan då att de här har mycket pengar. Han då kontaktar någon som kan då skulle kunna stjäla saker från det här paret.
Ja.
Och att de fixar det på något sätt och sen har det här som sagt gått helt åt skogen. Men då tänker jag också att Shrien då, att han är ute på den här hemsidan eller appen timmar, alltså bara någon timme efter det att han har fått reda på att hans fru har dött och skriver meddelanden till killar om att han vill träffa dem och alltså man ser ju liksom inte den här, när man kollar på övervakningsvideorna som de visar i den dokumentären, så ser man ju inte den här sorgen. Alltså jag hade ju varit helt apatisk om jag hade fått det beskedet att min fru hade blivit skjuten till döds på vår bröllopsresa. Alltså jag hade ju lagt mig under en sten. Nej, men alltså,
ja.
Och han liksom... Jag vet inte, det bara känns jättekonstigt.
Mm.
Och... Ja, nej, jag vet inte.
Nej, alltså jag är ju ganska övertygad om att han har ju någonting med saken att göra.
Ja, men det känns ju verkligen så. Och jag rekommenderar verkligen, om ni har Discovery Plus, vill säga, det är ju inte alla som har det, men att kolla på den här dokumentärserien. Det är 4 delar och det är väldigt mycket, de intervjuar familjen och pappan och alla utredare, alla poliser, alla
officiella. Vad sa du att den hette igen?
Annie, The Honeymoon Murder.
Ja, ah, okej. Okay. Så om man söker på Annie så kommer det komma upp.
Ja, och det är som sagt A-N-N-I.
Mm.
För att jag tyckte den var bra. Jag har sett den 2 gånger nu. Så att...
Ja, du har pratat en del om den.
Mm, jo. Nej, men det är ju ett fall som man blir så här, man vill typ slita håret ur sig själv.
Ja, men man kan känna så med vissa grejer faktiskt.
Mm, verkligen. Men ja, jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det här varit ett spännande avsnitt. Lite mer från ett annat land helt enkelt.
Ja, men jag tänker att det som händer ofta när vi fokuserar mest på USA speciellt är att vi vet ju hur deras rättssystem, det är inte alltid helt rättvist. Men det kan vara intressant att ta från andra länder för att höra om deras, som när jag tog Amanda Knox och vi fick höra om hur poliserna betedde sig där i Italien. Och,
just ja. Ja, för det ryktades ju lite om i det här att poliserna typ hade typ misshandlat de här, vad heter det? De här
snubbarna.
Ja, för att få fram ett...
Alltså ska jag vara helt ärlig så skulle jag inte bli jätteförvånad. För att jag vet liksom inte...
Nej, de sa ju också det att när de åker in i de här kåkstäderna för att söka efter någon, då måste de åka minst 5 polispersoner, alltså polismän. För att det är så farligt så de kan aldrig åka in liksom typ 2 utan 5 stycken, för att det sker så ofta att de liksom hamnar i något slags bakhåll och folk... skjuter mot deras bilar och grejer. Så att det är väldigt rough.
Ja, det är ju ett samhälle. Annat klimat än vad vi har.
Verkligen. Det är det ju. Men ja, nej, jag vet inte. Ni får väl titta och bilda er en egen uppfattning.
Ja, precis. Vad ni tror. Får nog göra det.
Det tycker jag.
Men tack så jättemycket för det här. Jag vet att du har lagt ner mycket tid på det.
Ja, det tog lite tid att skriva. Det blev ju som sagt 9 stycken sidor. Så att det, men det gick snabbare än vad jag trodde att spela in.
Ja, men det var samma som jag kände förra veckan. Så att...
ja, man bara så här, oj, jaha, okej. Men ja, tack för mig. Tack för det här. Ja,
tack så jättemycket.
Och om man har frågor och funderingar, vad gör man då?
Då kan man antingen mejla på staphalspodcast@gmail.com eller gå in på Instagram och söka på Staphals, så kommer vi upp. Och då rekommenderar jag att man trycker på följ om man har ett konto där. För då, ja, men, hänger man med lite, speciellt om det skulle vara att vi måste skjuta upp eller ställa in ett avsnitt, så lägger vi ut det där.
Precis. Helt rätt.
Och sen så, ja, delar vi lite bilder och sådär.
Ja, helt rätt. Jo. Men ja, men tack så mycket för att ni har lyssnat.
Ja, tack så mycket. Nästa vecka kan jag säga ämnet, det blir folktro. Vad det blir har jag inte bestämt än. Nej.
Det finns ju en hel del.
Det finns en hel del. Man måste välja kultur till att börja med.
Ja, precis. Vilken kultur ska jag ta? Det är A och O. Sen får man smala ner det.
Ja. Så det kommer bli en totalvändning i ämnet till nästa vecka. Men det kan vara lite skönt.
Ja, det tycker jag verkligen.
Så hoppas vi att jag har en röst nästa vecka.
Ja, vi hoppas att inte du ska bli jättesjuk nu. Nej. Får vila.
Ja, jag ska på dig.
Ja.
Jag ska kolla på nya Netflix-dokumentären The Devil on Trial.
Ja, jag tänkte jag också skulle kolla på den.
Om Adeline Warren och...
Arne Johnson.
Ja, just det. Så det ska vi göra.
Yes.
Ni kan väl göra det ni också om ni är intresserade. Skriva till oss på Instagram.
Det tycker jag.
Men ni får ta hand om er, tycker jag.
Ta hand om er. Ja,
så det hörs jag med. Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.